Ja, det var verkligen ett ord av uppmuntran det där, Gullbritt. Verkligen från Herren. Det får vi verkligen ta till våra hjärtan. Det var också ett ord i rätt tid. För det är verkligen lätt att man kommer in i det tänket när man inte ser mänskligt sett det som vi längtar efter. Att vi ska få samlas och bli salen full och att det stora skaror ska komma. Men här gäller det att hålla ut, därför att vi är i den sista tiden. Och det är de, som Gullbritt sa, som är trogna Herren, trogna ordet, som kommer att stå fasta. Så det där var verkligen ett ord under Guds kraft till oss. Det tar vi till våra hjärtan, verkligen. Så tacksamma för det. Jag ska dela lite bara också här då. Jag har skrivit att vi lever i uppfyllelsens tid. Och det har vi också fått höra nu här, det Gullbritt har delat. Det är uppfyllelsens tid vi lever i. Och jag tror att vi inte bara är i den sista tiden, utan vi är i den yttersta tiden, tror jag. Och det är lätt att man tappar modet och att man blir förfärad när man läser och ser och hör allt. Men det ska vi inte bli, säger ordet. Låt er inte skrämmas, säger Herren. Och jag var inne lite på förra gången och nämnde lite om lite det vi ser idag i de här olika rörelserna. Och bland annat så talade jag lite om det här med det här som har legat nu på nätet ett tag, om att man har börjat offra i Jerusalem då, att man bygger upp offeraltaret för det tredje templet. Och det är ju väldigt spännande tider. Och vi hörde där på internet om den nya Sanhedrin, det nya stora rådet då, som påstår då att de har fått i uppdrag att bygga ett nytt tempel då. Och där då representanter ifrån islam har bett att bygga templet, för att vi har samma Gud så att vi kan samlas. Och det här var då medlemmar ur det här stora rådet som talade i det här klippet. Och med tanke på det så var jag inne lite på templet, lite grann. Och jag ska inte gå in djupare på det, för det är ett enormt svårt område. Och det är väl ingen som vet med säkerhet hur det kommer att bli och vad som ska ske. Men Bibeln säger att ett tredje tempel kommer att byggas förmodligen. Men det är ju inte alls säkert att det templet är från Gud. Därför att det står också att antikrist ska sätta sig där. Och då måste vi se vad det är som i den här yttersta tiden också lära oss. Och vi får verkligen be om gåvor att skilja mellan andra, så att vi vet. För det är många kristna som hejar på det här tredje templet och tycker det är fantastiskt att det ska byggas. Men vi kan ju inte bejaka ett tempel där man ska börja offra små lamm igen. Guds offerlamm är Jesus Kristus. Och det är så sorgligt när man ser det här, att många i det judiska folket inte förstod och inte såg att det var Messias som kom. De väntar fortfarande på Messias. Ja, vi behöver verkligen be för det judiska folket, att Gud ska öppna deras ögon så att de får bli frälsta. Nu står det att i den dagen han uppenbarar sig så ska de se vem man är, står det i Bibeln. Och då ska de förstå att det var han. Så säger ordet. Och det är ju ett virrvarr av allting idag, va? Men Bibeln är ju ganska klar på vissa områden som vi kan se i alla fall. För oss som har mött Jesus då, så är det ju solklart. Men för de som inte har gjort det så kan man känna att det har inte hänt. Men vi får be för Israel, vi får be för judarna att de ska få se detta. Och att de verkligen ska få möta Jesus. I Mika så står det så här i alla fall, i Mika det femte kapitlet, att Messias ska komma från Betlehem. Och jag har ju nyss varit inne i jultiden här. Och då står det i vers, jag kan läsa från vers 1. Mika, det femte kapitlet. Samla nu dina skaror, du skarornas stad. En belägringsvall har man rest upp mot oss. Israels domare slår man med käpp på kinden. Men du Betlehem Efrata, som är så liten bland judatusenden. Från dig skall det åt mig komma en som ska härska Israel. Hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar, står det. Därför ska han överge dem fram till den tid då hon som ska föda har fött. Då ska resten av hans bröder få vända tillbaka till Israels barn. Han ska träda fram och vara en herde i Herrens kraft, i Herrens, sin Guds namns höghet, och de ska ha ro. Ty han ska då vara stor in till jordens ände, står det. Och när det gäller Mika så var han ju en profet som kan liknas mycket vid den, i den tid som vi lever i nu. Han engagerade sig inte politiskt som Jesaja och Jeremia gjorde, men han var inne på de här religiöst etiska frågorna. Och han pekar på att det fanns ett osunt och syndigt väsende både i syd- och nordriket, både Juda och Israel. Och han tog de fattigas parti mot rika, klandrar orättfärdigheten i samhället, fusket inom handelslivet och mutorna inom rättsväsendet. Är det inte det vi ser idag också? Han förkunnar Guds dom över domare, präster och profeter, som alla bara tänker på att själva bli rika. Och han ser orsaken till det här djupa sedliga förfallet i en förvrängd och falsk religiositet. Men Juda menade sig vara så säkra, de satt så säkra att de hade Guds beskydd. Därför att de var Guds folk. Och de hade hans tempel i sin mitt. De trodde att det var en omöjlighet att någon olycka kunde drabba Jerusalem. Om folkets synd blev aldrig så stor. För där templet var, där var Herren. Och så det var liksom, man hade liksom en falsk syn på det hela. Och man var liksom säker. Man hade en felaktig bild av Gud och Guds ord egentligen. Därför att folket måste omvända sig. Och det var det han predikade, Mika. Omvändelse. För att det är för Herren. Nej, det är inte nog om vi betjänar honom med yttre ceremonier. Och offra till honom. Och om vi läser där i Mika på ett par ställen. Som vi också har gjort nu. Och vi läser i kapitel 6. Och vers 6. Så står det så här: med vad ska jag komma inför Herren? Och med vad ska jag böja mig för Gud i höjden? Ska jag träda fram inför honom med brännoffer, med årsgamla kalvar? Gläds Herren åt bockar i tusental, åt oljeströmmar i tiotusental? Ska jag ge min förstfödde till offer för min överträdelse, min livsfrukt till syndoffer för min själ? Han har kungjort för dig, och människa, vad gott är. Vad begär väl Herren av dig annat än att du gör det som är rätt, och att du älskar barmhärtighet och vandrar i ödmjukhet med din Gud, står det. Och vidare så säger Mika någonting som jag tycker säger amen till i mitt hjärta också. Och det är just det här som Gullbritt har varit inne på också. Att man kan känna sig övergiven och ensam. I kapitel 7, vers 1 så säger Mikael: ve mig. Mika säger: ve mig. Det är med mig som när frukten är insamlad om sommaren. Som när efterskörden efter vinbärgningen är slut. Ingen drukklase finns mer att äta. Inget tidigt fikon som jag har längtat efter. De fromma är försvunna från jorden. Alltså, Guds folk, var är de? Var finns de? De är som de har försvunnit ifrån jordens yta. De som verkligen är Guds folk. Ingen bland människorna är ärlig, säger Mika. Alla ligger de på lur efter blod, och en vill fånga den andra i sitt nät. Deras händer är skickliga att göra det onda. Försten begär gåvor och domaren mutor. Den mäktige kräver öppet vad han har begärt till. Så gör de gemensam sak. Den bästa bland dem är som ett törnsnår. Den ärligaste värre än en törnhäck. Det kommer en dag för dina väktare, din räkenskapsdag. Då grips de av förvirring. Tro inte på någon vän. Lita inte på någon förtrogen. För henne som vilar i din famn måste du nu vakta din muns dörrar. Ty sonen föraktar sin far, dottern trotsar sin mor, sonhustrun sin svärmor och var och en har sin egen familj till fiender. Men då säger Mika så här, men jag ska skåda efter Herren. Jag ska hoppas på min frälsningsgud. Min Gud ska höra mig. Gläd dig inte över mig, du min fiende. Om jag har fallit ska jag resa mig igen. Om jag sitter i mörkret är Herren mitt ljus. Tänk det. Mika, han kände precis det vi känner idag. Han upplevde precis detsamma. Och det var tyst och det var ödsligt och det var tomt även på denna tiden. Det dröjde 400 år innan något profetord gick ut. Tänk det, det var som mörker i landet. Det gick 400 år. Men en dag har vi fått löftet. Vi har fått ett löfte från Herren. Att en dag så ska vi få se detta. Som vi har hört, som vi har läst. Och som vi har upplevt i vår ande. Det ska komma. Och det står i Zakaria. Vi vet att det är sant när vi har mött honom. Det står i Zakaria 6, vers 12 och 13. Det är Zakaria och det handlar om den yttersta tiden, om ändens tid. Det står i vers 12, kapitel 6 i Zakaria. Och du ska säga till honom. Så säger Herren Sebaot. Se en man, hans namn är Telningen. Vet ni vem det är? Vet ni vem Telningen är? Jo, det är Messias. Under honom ska det gro och han ska bygga Herrens tempel. Ja, det är han som ska bygga Herrens tempel. Han ska vinna härlighet och sitta på sin tron och regera. En präst ska han vara på sin tron och frid ska råda mellan båda. Det här namnet Telningen, det bekräftar att den utlovade Messias ska vara av människosläkt. En sann människa. Och under honom ska det gro. Det står om Messias att han kommer som ett rotskott ur torr jord. Så ska han bli upphöjd av Herren och få framgång. Han ska bygga Herrens tempel. Messias ska bygga ett nytt tempel. Och det är så att många tror då att det är samma tempel som beskrivs i Hesekiel, det 40:e kapitlet. Och en del tror att det ska byggas under 1000-årsriket. Andra uppfattar det som det andliga templet, som Guds församling. Men det står att Messias ska vara både kung och präst. Och vi vet när vi har läst Guds ord och vi har nu firat julen och vi läser julevangeliet. Så har vi läst om mycket utav det som kom. Jag vill att vi ska läsa ifrån titta på Matteus, det andra kapitlet. Därför att så här var det i det här videoklippet som vi såg. Att den bild man utgick ifrån, det som templet, det man förbereder nu för templet i Jerusalem. Och den bild man utgår ifrån och ritningen, det är att man ska bygga upp Herodes tempel igen. Och när vi tittar på Jesus födelse När jungfrun blir havande och föder en son. Och hon skulle ge honom namnet Emmanuel som betyder Gud med oss. Så står det att Jesus var född i Betlehem i Judeen. På kung Herodes tid, står det. Och han blev väldigt bekymrad när han utav de vise männen fick höra att det skulle födas en kung i landet. Han blev förskräckt och hela Jerusalem med honom att det skulle födas en kung. Judarnas kung. För det stod i profetordet, du Betlehem i Judaland, inte är du minst bland juda förstar, ty från dig ska utgå en förste som ska vara en herde för mitt folk Israel. Och då började Herodes konspirera. Och han började att eftersöka nu var denne pojk kunde födas någonstans, han som skulle bli kung. Och då var det så att de här visa männen, de hade fått order utav Herodes att de skulle berätta var stjärnan skulle vara någonstans på himmelen. Men de fick en dröm och de blev varnade för att vända tillbaka till Herodes. Och därför tog de en annan väg hem till sitt land. Och även Josef fick se en dröm, en ängel som sa, stig upp och ta med dig barnet och dess mor och fly till Egypten och stanna där tills jag säger till dig. Ty Herodes kommer att söka efter barnet för att döda det. Och då tog han modern och barnet och begav sig till Egypten. Och där stannade de tills Herodes hade dött. För att det skulle uppfyllas som Herren hade sagt genom profeten. Du ser, det går att uppfyllas allting. Ut ur Egypten kallade jag min son. Och när han förstod att han hade blivit vilseledd av de visa männen så var han ursinnig. Och då lät han döda alla pojkar i Betlehem som var under 2 år. Upp till 2 år. Och då uppfylldes det som var sagt genom profeten Jeremia. Du ser, det uppfylls hela tiden. Ett rop hördes i Rama, gråt och högljudd klagan. Rakel sörjde sina barn och hon ville inte låta trösta sig eftersom de inte längre fanns till. Och så småningom så kunde de återvända till sitt hemland när de förstod att Herodes nu var död. Vem var Herodes då? Herodes den store. Han var en fruktansvärt grym människa. En hemskt grym person. Han kom från en idumeisk släkt. Och han var den som började återuppbygga Zerubabels tempel. Cirka år 37 före Kristus. Så han återuppbyggde det. Och hans målsättning var att göra det ännu vackrare än vad Salomos tempel hade varit. Det skulle bli mycket större. Det skulle bli mycket högre. Det skulle bli mycket mer pråligt än vad det vackra Salomos tempel var. Det står om den här Herodes att han var en stor byggmästare. Han var en mycket stor byggmästare. Han byggde teatrar, amfiteatrar, hippodromer, citadell, fästningar, palats, trädgårdar, akvedukter, monument, hela städer. Och mycket, mycket, mycket mer byggde han. Han var en otrolig byggmästare. Men han var inte populär för det kostade en massa pengar för folket. Han mördade alla de som hotade hans maktposition. Han mördade sin fru Marianne och hennes båda söner. Han mördade sina egna söner. Han mördade de som jobbade i templet. Han var en fruktansvärd tyrann. Och Josefus var ju också en som skrev historia på den här tiden. Och man kan läsa i den judiska skriften Mishna. Och man kan se arkeologin. Vad som rörde sig omkring detta. De här byggnadsverken. Och Herodes tempel blev klart år 64. Men han dog själv år 4. Så man fortsatte att bygga på det här templet efter hans död också. Och nu kan man ju tänka då, ja men det var ju Herodes på Jesu tid var ju Herodes. Jesus stod inför Herodes. Men han hade söner också, den här Herodes. Och den här grymheten gick faktiskt i arv ifrån släkt till släkt. Så de var lika grymma minst som han själv hade varit, Herodes den store. Och det står om Jesu födelse, och vi har sett lite utav det i Matteus här. Och så står det, om vi behöver inte gå in på det mera kanske, utan Jesus, när han var 12 år, så kom han till templet. Och då står det om honom där i Lukas. I Lukas, det andra kapitlet. När Jesus som 12-åring kom till templet. För hans föräldrar hade gått upp vid påskhögtiden till Jerusalem. Så försvann han och han var inte med på resan hem, har vi läst. Men då säger han någonting mycket märkligt. 12-årige Jesus. När hans mor säger, mitt barn, varför har du gjort så här mot oss? Säger hon i kapitel 2 och vers 39. Din far och jag har varit oroliga och letat efter dig. Då sa han till dem, varför har ni letat efter mig? Varför har ni letat efter mig? Visste ni inte att jag måste ägna mig åt det som tillhör min fader? Redan som 12-åring så visste han vem han var. Han visste detta. Och så kan vi vidare läsa. När Jesus inleder sin tjänst som vuxen. Det är rätt intressant att se också. När för att bli präst. För att bli präst i templet så skulle man ha fyllt 30 år. Man skulle vara i 30-årsåldern. Och när Jesus inledde sin tjänst och sitt prästämbete, kan man säga, redan här på jorden. Då var han i 30-årsåldern. Och vi kan se Johannes det andra kapitlet i vers 13. Så kan vi läsa Johannes 2:13. Han hade nyss varit på ett bröllop med sin mor. Och han hade förvandlat vatten till vin. Och nu var det judarnas påsk som närmade sig och Jesus gick upp till Jerusalem i 2:13. I templet fann han dem som sålde oxar, får och duvor. Sådana som satt där och växlade pengar. Då gjorde han en piska av rep och drev ut allesammans ur templet. Med deras får och oxar. Han slog ut penningväxlarnas mynt och välte omkull deras bord. Och till dem som sålde duvor sa han. Ta bort det här. Gör inte min faders hus till en saluhall. Står det där. Och då så kom hans lärjungar ihåg. Att det stod skrivet. Iver för ditt hus ska förtära mig. Judarna frågade honom. Vad för tecken kan du visa oss eftersom du gör så här? Jesus svarade. Bryt ner detta tempel. Så ska jag resa upp det på 3 dagar. Judarna sa. I 46 år har man byggt på detta tempel. Och du ska resa upp det på 3 dagar. Men det tempel han talade om. Var hans kropp. När han hade uppstått från de döda kom hans lärjungar ihåg att han hade sagt detta. Och de trodde på skriften och ordet som Jesus hade sagt. Så här började han sin tjänst, Jesus. Lägg märke till det. Han började med att gå in i Herodes tempel för att rena det. För det han såg där var inte behagligt. Inför fadern. Han såg någonting. Och Thoralf Wilbrandt säger att han både började och avslutade sin offentliga verksamhet med en likadan Messias demonstration. Är inte det intressant? Han både började med att gå in i templet och han avslutade nästan med att gå in i templet och återigen rensa Guds hus ifrån det som var orent. Och sista gången så säger han att de har gjort det till ett rövarnäste. Och efter detta så hårdnade diskussionen mellan Jesus och judarna. Och motsättningarna mellan de judiska auktoriteterna och Jesus blev ännu djupare. Efter den andra tempelreningen försökte de till och med döda honom. Vad var det Jesus upplevde i templet? Ja, han upplevde att i Guds hus fanns det orenhet. Annars hade han inte gått in två gånger för att rensa Guds hus. Och jag tycker det är så intressant så jag vill att vi tittar på det. Hinner vi det? Jag tycker faktiskt att det är väldigt intressant. Vi börjar med Matteus 2. Nej, Matteus 21. Förlåt. Matteus 21. Nu har vi sett hur Jesus från början av sin gärning gick in i templet för att rensa. Och i Matteus 21 så demonstrerar han att han är Messias. Men folket förstod det inte. Jo, folket förstod det. Men många av de skriftlärda och det judiska folket förstod det inte, tyvärr. Tyvärr får vi säga. Samtidigt måste vi som hedningar vara väldigt tacksamma. Därför att frälsningen kom till oss. På grund av att de inte tog emot det. Men det står att det ska gå tillbaka till det judiska folket. Matteus 21. När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Oljeberget sände Jesus iväg två lärjungar och sa till dem: gå till byn som ligger framför er. Där ska ni genast finna en åsna som står bunden med ett föl bredvid sig. Lös dem och led dem till mig. Och om någon säger något till er ska ni svara: Herren behöver dem. Han kommer då omedelbart att skicka iväg dem. Detta hände för att det skulle uppfyllas igen. Det som var sagt genom profeten. Säg till Sions dotter, se din konung kommer till dig. Ödmjuk och ridande på en åsna. Ett åsneföl. En arbetsåsnasföl. Och lärjungarna gav sig iväg och gjorde som Jesus hade befallt dem. De förde åsnan och fölet till honom. Och la sina mantlar på dem. Och han satt upp. Folkskaran som var mycket stor. Folkskaran. Folket älskade Jesus. Bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvistar från träden och strödde på vägen. Och folket, både det som gick före honom och det som följde efter, ropade: Hosianna, Davids son. Det var ju uppfyllelsen. Han ska komma från Davids hus. Messias. Hosianna, Davids son. Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden. Och när han drog in i Jerusalem kom hela staden i rörelse. Och man frågade: vem är han? Folket svarade: profeten Jesus från Nazaret i Galileen. Och det här visade. Det här var tecknet på att Jesus var Messias. Enligt skrifterna. För det står i Sakaria 14:4-8. Vi läser inte det nu då. Sedan Salomos tid hade ingen kung ridit på en åsna. Det står i Sakaria 9:9 också. Och Hosianna, det är ett hebreiskt ord som betyder Herre fräls. Herre fräls, ropade de. Det var Hosianna, Davids son. Messias. Men efter det så står det så här. Jesus kom in på tempelplatsen. Kom han igen dit? Men det här var senare. På slutet. och drev ut alla som sålde och köpte där. Han slog omkull borden för de som växlade pengar och bänkarna för de som sålde duvor och sa till dem: det är skrivet, mitt hus ska kallas ett bönens hus, men ni har gjort det till ett rövarnäste. På tempelplatsen kom blinda och lama fram till honom och han botade dem. När översteprästen och de skriftlärda såg det under som han gjorde och barnen som ropade i templet Hosianna, Davids son, blev de mycket upprörda och frågade honom: hör du vad de säger? Jesus svarade dem. Då använder han också ett ord här som står i psalm 8. Ja, har ni aldrig läst? Ur barns och spädbarns mun låter du en lovsång stiga upp till dig. Det var också Jesus säger ju där. Det är vad som står om mig. Det är jag som är Messias. Och så gick han därifrån, står det. Det här var liksom hela hans sätt att agera på. Visar att han var kung. Kung, konung. Han var kung. Låt oss titta på Markus också bara. För det är så intressant. Markus 11 och 15. Här står också när Jesus rensar templet. Och det står i vers 18. När överste prästen och de skriftlärda hörde detta, vad Jesus sa när han kom in och rensade templet, försökte de finna ett sätt att röja honom ur vägen. För de var rädda för honom, eftersom alla människor var överväldigade av hans undervisning. Och här står det i förklaringen då, på vers 11. Templet stod ofta i centrum för de judiska messias förväntningarna. Från Sions berg skulle Messias upprätta sitt rike och förnya templet och dess funktion. Men det Jesus gjorde här var också i det avseendet annorlunda än vad folket förväntade sig av Messias. Och det är således inte förvånande att rensningen av templet är nära knuten till berättelsen om intåget. Jesus ville visa sin ställning till templet genom den symboliska rensningen av Guds hus. Det synes vara riktigt att se något av polemiken också i berättelsen om intåget. Jesus kom som den ödmjuke kungen som inte skulle upprätta ett jordiskt rike men som proklamerade himmelriket, står det. Och det står också om den här händelsen i Lukas 19 också. Och man kan se liksom när man läser det här att det har ett sammanhang. Det hänger ihop. Det hänger ihop. Och vi läser det liksom styckvis ibland och då får vi inte sammanhanget. Därför att när, i Lukas är det ännu bättre. När det står om Jesu intåg i Jerusalem. Så står, har Lukas skrivit väldigt utförligt där. I det 19:e kapitlet. Det står att. Vi kan läsa det förresten. Det här har han svarat fariserna i folkmassan. När de säger till honom, säg åt dina lärjungar att tiga när de ropar. Då säger han, jag säger er att om de tiger kommer stenarna att ropa. Och i vers 41 i kapitel 19 i Lukas står det. När Jesus kom närmare och såg staden brast han i gråt över den. Och sa, tänk om du idag hade förstått också du vad som ger dig verklig frid. Men nu är det dolt för dina ögon. Ty det ska komma dagar över dig när dina fiender kastar upp en belägringsvall runt dig och omringar och ansätter dig från alla håll. De ska slå dig och dina barn i dig till marken och ska inte lämna kvar i dig sten på sten. Därför att du inte förstod den tid då Herren besökte dig. Det finns en tid av besökelse. Det finns en tid när Herren besöker människor och sitt folk. Och det vill till att vi är vakna så att vi förstår det. Att vi ser att det finns en sådan tid. Men det står också i vers 14, i 19 och 14. Men hans landsmän hatade honom. Vi vet att det står i Johannes. Han kom till sina egna och hans egna tog inte emot honom. Messias, skapelsens herre, kom från himlen för att ge sitt liv. Men de tog inte emot honom. Och det står i vers 14, men hans landsmän hatade honom. Han ger en liknelse om punden här. Och man förstår att det är honom själv det handlar om. Men hans landsmän hatade honom. Och när han hade farit skickade de sändebud som skulle säga, vi vill inte ha honom till kung över oss. Den liknelse Jesus ger här, liknelsen om punden, som egentligen handlar om honom själv. År 70 efter Kristus, då kom romarna och de förgjorde hela i Jerusalem. Templet lämnades inte kvar. Det blev inte sten på sten. Allt var totalt raserat. Och Josefus skrev att det var cirka 1,1 miljoner judar som i de här olika upploppen då som gick åt. Allt ska brytas ner, står det. Men så talar ju Bibeln om ett tempel i ändens tid. Ja, vilket tempel är det då? Ja. Vad är det för ett tempel? Har ni läst Hesekiel 40? Om det kommande templet. Den syn som Hesekiel såg. Ja, då blir man ju lite förvirrad. Kan det verkligen vara så? Ska vi börja offra igen? Ska vi bära fram offerlamm? Det kan ju inte vara möjligt. Jesus säger att han är Guds offerlamm. Eller Bibeln säger att Jesus är Guds offerlamm. Det finns mycket motsättningar där och ingen kan ge klart besked vad det var för tempel som Hesekiel såg. Det var det himmelska templet. Men det står ändå om offer. Ja, det är svårt. Det är svårt. Men det står också, som jag sa, att antikrist ska komma och sätta sig i templet. Och då undrar jag vilket tempel det är. Kommer det att byggas ett tempel nu? Är det nu man är på gång med det? Och är det nu man ska blanda samman alla religioner för att kunna vara i ett tempel? Och vilken plats är det mest lämpliga? Jo, Jerusalem. Naturligtvis är det det. Och redan idag så samsas ju olika religioner sida vid sida i Israel faktiskt. Så jag vet inte, jag har ingen aning. Men Bibeln säger också en annan sak. Bibeln säger att vi är Guds tempel. Det står så, det står i Apostlagärningarna. Vi kan inte läsa, vi hinner inte. Första Korinterbrevet, andra Korinterbrevet, Efesierbrevet. Vi är den levande Gudens tempel. Att han bor i oss. Så vilket tempel är det handlar om? Det står också om Salomos tempel. Vi slår inte upp den nu i andra Samuelsboken. Om Davids hus. Kungadöme, Davids hus. När man skriver så, det betyder att det är tronföljd. Men vem? Vem kom ifrån Davids hus? Jo, men det var ju Jesus. Det står ju så tydligt. Han kom ifrån Davids hus. Han var den det handlade om. Messias av Davids hus. Står det. Det är intressant men väldigt svårt. Men jag tror att vi kommer att se det den dagen det blir uppenbarat för oss vilket tempel det handlar om. Men tills dess så är du och jag som har tagit emot Herren den helige andes tempel. Jesus bor i oss. Och det finns så många uppfattningar om templen idag. Men vi måste lyssna in noga. Vi kan inte gå på allt som sägs och skrivs och allt vi ser och hör. Utan vi måste gå till Guds ord för att läsa. Och Jesus är då uppfyllelsen. Han är ju uppfyllelsen. Ja. Och om de hade förstått i Jerusalem. Om folket hade förstått vem det var som kom. En dag så ska man se det. Gud hade lovat David att hans tron skulle vara befäst till evig tid. Det eviga förbundet mellan Gud och Israel fick sitt uttryck genom Guds närvaro i templet. Och syftade på Kristus som var det sanna templet. Riv ner detta tempel. Så ska jag bygga upp det på 3 dagar igen. Det var det han gjorde. Han gick i döden för mänskligheten. Han gick i döden och uppstod på 3:e dagen. Han är det nya förbundet. Och det ska vi fira nu när vi ska ha brödsbrytelse här om en liten stund. Han är vår överste präst. Han är vår konung. Han är också judarnas konung. Han är allas konung, allas överste präst. Och åt alla de som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn. Men det står också att ingen kommer till fadern utom genom Jesus Kristus, Guds son. Apostlagärningarna slutar jag med där. Apostlagärningarna 3. Petrus vittnar om livets första. 3:18. Men Gud har på detta sätt låtit det gå i uppfyllelse som han har förutsagt genom alla sina profeter att hans Messias skulle lida. Ångra er därför och vänd om så att era synder blir utplånade. Och tider av vederkvickelse kommer från Herrens ansikte. Och han sänder Messias som är bestämd för er, nämligen Jesus. Honom måste himlen ta emot tills de tider kommer då allt det blir återupprättat som Gud har förkunnat genom sina heliga profeters mun från urminnes tid. Mose har sagt, en profet som är lik mig skall Herren er Gud låta träda fram åt er ur era bröders krets. Lyssna till honom i allt vad han säger er. Lyssna till honom i allt vad han säger er. Jag kan inte låta bli utan att jag måste avsluta ändå med det här ordet. Var är du idag? Var är vi idag? Var befinner vi oss idag? Lyssnar vi på ordet? När Jesus hade besökt en plats, botat sjuka, drivit ut onda andar, så sa han till lärjungarna, nu sätter vi oss i båten och så far vi över sjön. Och de gjorde det, de var trötta, de var slut, de hade betjänat människor, de hade arbetat hårt. De var säkert både hungriga och trötta. De var ju människor. Och så sitter de i båten och det dröjer bara en liten stund så sover Jesus. Han sover och så blir det storm. En stormvind bara kommer och blåser upp på sjön, Galileiska sjön, Genesarets sjö. Och det slår in vågor i båten, står det på ett ställe. Det här står också på 3 olika ställen. I Matteus, Markus och Lukas. Det slår in vatten i båten. Och lärjungarna tänker, det är ute med oss, det är för sent, det är kört. Och Jesus ligger och sover i båten. Han sover och verkar sova gott. Och de rusar fram till honom, ruskar honom. Och säger, bryr du dig inte om att vi går under. Det där var människans tankar. Bryr du dig inte om att vi går under? Det var som en anklagelse till Jesus. Bryr du dig verkligen inte om det? Ser du inte att vi går under? Här ligger du och sover. Men vad gör Jesus? Han ställer sig upp i båten, i stormen. Så säger han, tig, var stilla. Och det bara lägger sig allting. Stormen bara la sig så här. Vågorna bara sjunk undan. Och allt blev stilla. Och det finns ett annat ställe i Bibeln där Jesus säger tig. Och det är till de orena andemakterna. Och det är det handlar om. Det är dessa krafter. Jesus säger tig, var stilla. Tig, far ut. Men det säger han inte på några andra ställen än när det handlar om detta. Och när det gällde båten och deras otro, för det var det handlar om, så är det som att de som har skrivit evangelierna verkligen nästan har synkroniserat med varandra. Nu har de säkert inte gjort det. Men på det första stället så säger Jesus till dem, till lärjungarna, angående det här som de var med om. Så lite tro ni har. Så lite tro ni har. Han var ju med i båten. De hade ju sett honom göra mirakler. De hade ju följt honom. Och nu fick de se att han var herre över vind och vågor och vatten. Han var herre, skaparen. Och så säger han i nästa evangelium. Har ni ännu ingen tro? Och då syftar han säkert på, ni har ju gått med mig, ni har ju sett. Har ni ännu ingen tro? Och i det tredje evangeliet så säger han, var är er tro? Det handlar om att förtrösta på Jesus. Han anklagade dem inte. Men han ville väcka dem. Var är er tro? Så lite tro ni har. Har ni ännu ingen tro fast ni har varit med dem så mycket? Kan ni inte lita på mig? Det är ju jag. Jag är ju här med er. Jag är i båten. Jag överger er inte. Med Jesus i familjen, det blir ett lyckligt hem, sjöng vi när jag var liten. Ja. Alltså, när han får vara med i båten, Jesus, då säger han, tig till dessa onda krafter som vill förgöra oss. Som vill ta livet av oss. Som vill döda oss. För det var det som hände. Med stormen som bara blåst upp. Och när jag nu har talat om det här med Herodes. Från begynnelsen. Redan innan Jesus var född. Så fanns det någon som ville döda honom. Det var någon som ville få bort honom från jordens yta. Herodes försökte med alla gossebarn i Betlehem. De ville döda honom. Därför att han var den han var. Därför. Men när Jesus är på vår sida, då kan vi vara trygga och säkra. Vi behöver inte frukta, även om det stormar aldrig så. Och Herren vill uppenbara sig och visa också oss idag. Var är er tro? Tro på mig. Lita på mig. Det stormar. Det ser ut som att allting går under. Nej, när jag är med. Det har alltid funnits krafter som vill förgöra Guds son. Och så är det idag med. Och nu vill krafter förgöra Guds son i oss. Men om vi håller fast vid Jesus. Tro fast vid Guds ord. Och verkligen ger oss till honom. Då är han trofast och rättfärdig och sann. Han har sänt hjälparen, den heliga ande, till dig och mig. Som bor i oss för att hjälpa oss. Och det är sanningens ande. Och vad betyder det? Jo, det betyder att vi ska kunna avslöja fiendens mörka uppsåt och attacker. ikläd er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot fienden på den onda dagen, säger Paulus. Amen. Så jag tycker det är så tydligt när man läser om Herodes. Och vi vet att redan innan hur fienden gång på gång har försökt att förgöra. Ändra på historien. Ändra på ordet. Ändra på det som var sagt genom profeterna. Men det har gått i uppfyllelse. Och det spelar ingen roll hur de försökte. Så misslyckades de. Därför att det blev som Herren hade bestämt och sagt. Och det kan vi se med Jesus. När de fick fly. När de fick fly med Jesus barnet. Hans föräldrar till Egypten. Då uppenbarade Herren sin ängel i en dröm. Och sa fly. Alltså det, Herren vill leda sitt folk. Och rädda sitt folk. Och det vill han göra i vår tid också. Och även om vi är en liten skara. Jag tänker på apostlarna. De var 12. De skulle ha kunnat vara 12 000, men det var de inte. De var 12 som samarbetade med Jesus som följde honom. Men till och med de lämnade honom och svek honom i ett Getsemane. De flydde. De förnekade honom. Vi ska inte se på mängden. Nej, vi ska se på Jesus. Det är det som håller i alla tider. Amen. Nu ska jag sluta. Herre, vi tackar dig för din trofasta nåd och kärlek, Herre. Herre, jag prisar dig att du är med oss i båten, Herre. Även om det ser ut som att vi sjunker, att allt går under. Även om det ser ut som att vi aldrig mer kommer i land. Så är du där och säger, tig, var stilla i Jesu namn. Och vi tackar dig, Herre. För att du talar ditt ord in i våra situationer idag. Du vet, Herre, vår kamp. Du vet vad vi brottas med. Men tack att du talar in i varje situation med ditt ord. Och allting måste böja knä för dig. Allting måste falla på knä för dig. Allt måste underordna sig dig och lyda dig. Därför att du är konungarnas konung och herrarnas herre. Och Jesus, jag tackar dig, Herre, att du ska föra ditt folk in i säker hamn. Tack att du ska föra ditt folk ända hem. Du vakar över ditt folk, Herre. Vi prisar dig. Tack att det finns ett folk idag, Herre, som vi har hört från Gullbritt här. Jesus, ett folk i den sista tiden. Så kommer att hålla fast vid ordet och vid ditt namn. Ett folk som endast är förenade genom den heliga andes kraft. Inte genom människors påfund. Inte genom någon falsk ekumenik. Utan genom den heliga andes kraft. Förenade. Du har ditt folk, Herre. Och du känner dina barn, Herre. Och de känner dig. Vi prisar dig, Herre, att du vill uppmuntra oss idag, Herre. Att du vill uppmuntra oss, Herre, och möta med oss, Herre. Jag tänker också på dem som lyssnar där ute på nätet. Att de också ska känna sig uppmuntrade. Om de har kommit ut på stormigt hav, om de känner att de är ensamma i båten. Att du ska uppenbara dig för dem, Herre. Och visa att de är inte ensamma. Att du har ett folk. Åh, Jesus. Tack att du är en levande Gud. Du är Messias, den levande Gudens son. Och tack att du snart kommer som du har lovat i ditt ord. Du kommer tillbaka för att hämta oss hem till dig, Herre. Vi prisar dig, Herre. Jesus, om vägen än går genom lidande och stormar. Tack att du ska leda ditt folk hem, Herre. Vi prisar dig. Vi tackar att vi får tillhöra dig, Jesus. I allt det vi är. Underbara mästare och Herre. Du är vår konung. Du är vår överste präst. Du är vår Gud. Och någon annan vill vi inte ha heller. För det är ingen annan som kan hjälpa oss. Det är bara du. Vi ber vi för Sverige. Jesus, vi ber för Sverige. Åh, Herre. Vi ber om nåd för detta land, Herre. Ännu en gång, Herre. De som ska bli frälsta här i det här landet. De som ska bli räddade. Jesus, vi tackar dig. Tack att du ser till var och en, Herre. Åh, du är vår frälsning, du är vår räddning, Herre. Tack att du har kastat ut livbojen, Herre. Jesus, vi är frälsta genom det dyrbara blodet på korset, Jesus. Genom ditt eget blod, Herre. Halleluja, vi prisar dig. Amen. Amen, amen. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack att du rör vid var och en här idag, Herre. Vi ber för Karina också, Anitas dotter. Som lever i sån kamp just nu, Herre. Kära Jesus. Låt inte fienden få dra henne bort, Herre. Dra henne nära ditt hjärta, Jesus. Herre, vi tackar dig att du ska möta med henne, Herre. Vi ber för dem som har kommit hit idag, Herre. Vi ber för dem som lyssnar också till det här, Herre. Att var och en, Herre, om de är på villovägar, att de ska hitta hem igen. Att du ska dra dem nära ditt hjärta, Jesus. Jag ber, Herre, att du ska möta med dem. Ett enskilt, personligt möte med var och en, Herre. Åh, vi prisar dig, Herre. Tack att du rör vid våra hjärtan. Åh, ge oss uthållighet. Ge oss tålamod, Herre. Så att vi kan hålla ut i kampen, Herre. Så att vi får vara med om segern. För det ska gå till seger, säger ditt ord. Vi prisar dig, Herre. Amen, amen, amen. Tack Jesus. Amen.